Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Och så ser jag bara hur den här dörren bara smäller upp med en kraft som jag liksom varken har sett en maskin göra eller en människa, utan den bara smäller upp och det blir som ett liksom, känns som att det går ett sus genom den här festlokalen, och så någon sekund senare så ser jag bara hur en stor svart rökboll kommer in i lokalen och tar i taket.
Den 29 oktober 1998 utbryter den brand som ska komma att bli en av de största katastroferna i svensk nutid. 63 ungdomar mister livet i branden på en stor fest på Backaplan i Göteborg. En brand som sen ska visa sig vara anlagd.
En av de här explosionerna längre in i lokalen skickar iväg en sån värmevåg. Så jag känner direkt att när den slår mot mitt ansikte, så känner jag hur mitt hår krullar upp sig liksom av värmen. Jag känner hur liksom ögonbrynen blir svedda och det blir ju lite grann som en väckarklocka eller som en örfil eller hur man nu vill kalla det. Att där vaknar jag till och förstår att jag måste göra allting, och det är då paniken får mig att liksom vilja slita ut mina kroppsdelar ur alla andra som ligger runt omkring mig.
Jag heter Alexander Karim och du lyssnar på Brottet inifrån. Serien där de som var med om Sveriges mest uppmärksammade brott berättar hur det var ur sina perspektiv.
Ja, men det är väl tur att du överlevde. Gud, vilken tur du har. Och sen så såg jag att jag låg och krälade på botten, tungt medicinerad, drömde om döden varje natt. Och så kommer någon typ och säger att jag hade tur. Tur hade ju den som inte behöver vara med om det här.
Och där vi hör människor som jobbar med brott och möter drabbade.
Så här klassisk definition av katastrof, det är ett sammanhang när behoven vida överstiger medlen i någon mening. Och det var verkligen den känslan vi hade. Så katastrofen grep omkring sig och blev också en verklighet för även för byråkrater, tror jag, och ekonomer och andra som inte är vana. Så förstod man att det här kommer att påverka allt som vi gör för lång tid.
Den här episoden, diskoteksbranden i Göteborg.
Det var ju då den här trappuppgången som branden startades.
I trapphuset där branden började för över 20 år sedan syns idag inga spår. Så när som på trappräcket i järn som är mer vågformat än rakt.
Så det är som att det är gummiband som hänger längs med stolparna. Och det är ju effekten av att det var så pass varmt här inne.
Rospe Aslanian var där. Han skulle snart fylla 20 och var en av dem som klarade sig.
Jag satt ju fast här borta precis utanför den här garderoben. Och det var ju med hjälp av en trälist som jag liksom drog upp mig själv. Så det sista jag gjorde innan jag gick härifrån var att slita bort den där trälisten från väggen. Och ta med mig den. Och den har jag fortfarande kvar hemma. För det var också den som räddade mitt liv, eller så. Att det var tack vare den jag kunde häva upp mig själv. Så den har jag fortfarande.
Men 63 ungdomar mellan 12 och 20 år gamla som hade gått dit i hopp om en rolig festkväll kom aldrig hem igen. Lokalen på Backaplan i Göteborg som då tillhörde Makedoniska föreningen är nu mer en minneslokal. Och som ordförande i anhörigföreningen också en arbetsplats för Rosbe.
Så där men har vi samlat delar av högtalare och strålkastare.
I glasmontrar finns olika föremål samlade. Bland annat stearinljus. Ett för varje död ungdom.
Och de är stöpta efter alla ljusstumpar och stearinstumpar som samlades där ute på vägen. Det är 63 stycken som är placerade här.
På en av de nu vitmålade väggarna i lokalen hänger ett tyg med ett fotografi som visar hur väggen såg ut precis efter branden. På den sotiga väggen syns ett avtryck av två kroppar som varit tryckta mot den så att sotet inte fått fäste just där.
Förutom där borta vid dörren så var det här de flesta hittades döda. Det var ett par som hamnade här. Och där den ena stod vid fönsterkanten och var beredd att hoppa, men eftersom den andra inte lyckades ta sig upp så valde han att gå ner igen och lägga sig bredvid henne, och då var det så de hittades tillsammans sen också. Och på väggen så ser vi avtrycket av dem med ett hår som hänger på hans axel.
Den 29 oktober 1998 är en speciell dag för Rospe. Den senaste månaden har han tillbringat i sin lägenhet med fotboja för att avtjäna ett straff efter att ha dömts för misshandel. Att sitta instängd med fotboja var dock inget Rospe led av. Tvärtom var det nästan en positiv upplevelse. Kompisar kom på besök och spelade tv-spel. Ibland var det tjejer med, och han hade fått respekt av de tyngre grabbarna.
Det handlar ju om status. Det handlar ju om att bli sedd och hörd och respekterad. Och framförallt för mig som kom utifrån. Jag hade inte växt upp i förorten, utan i det här fallet Bergsjön. Utan jag kom ifrån en liten ort i Östergötland. Och jag hade jagat identiteten. Jag hade jagat känslan av att få vara en av de andra.
En av hans bästa kompisar ringer och tycker att de ska fira på en fest samma kväll.
Och han tycker inte att jag ska sitta ensam första dagen i frihet, och det tycker inte jag heller. Även om jag säger då att jag har ju massa andra fester att gå på och spela lite tuff sådär, så är det klart att jag ska gå på den här festen. För att han säger ju också det som verkligen är den största marknadsföring av den här festen. Han säger att alla kommer vara där. Och vilket bättre tillfälle att få visa upp sig sin första dag i frihet än på ett ställe där alla ens kompisar kommer vara samlade.
Hans mamma försöker förgäves få honom att stanna hemma. Hon känner sig orolig och vill inte att han ska gå.
Min bror hade precis fyllt år, och vi skulle åka iväg och köpa en stereo till honom som mamma och jag skulle ge honom i födelsedagspresent. Och när vi sen kommer hem med den här stereon så säger mamma att kan du inte bara stanna hemma i natt? Kan du inte vara här hos mig liksom ikväll och inte gå ut? Och då, det var ju liksom inte på tal om att jag skulle göra det. Det är klart att jag skulle gå ut, det fanns inte på kartan att jag inte skulle gå ut. Och det var ju väldigt tydlig med att nej, men jag ska dit. Och då, hon tjatade lite till, och till slut så blev jag irriterad. Och så säger hon att, och säger liksom en mening som jag har svårt för att glömma. Hon säger att det finns vissa tillfällen när man bara ska lyssna på sin mamma. Oavsett om man är 20 år eller om man är 40 år, så ska man lyssna på sin mamma. Och det här är ett av de tillfällena. Kan du inte bara vara hemma? Och jag var ju lika bestämd som tidigare och sa att det kommer inte hända, utan jag måste dit. Och så for jag. Mina förväntningar är ju jättehöga. Jag kommer ihåg hur andra kompisar i umgängeskretsen som hade liksom kommit ut från olika straff, om de hade suttit i fängelse eller på något liksom fosterhem eller vad det nu kunde vara, så fick de ju en enorm respekt. De liksom steg i hierarkin, de fick status, de tjejerna tittade på dem liksom extra noga och sådär. Och det var ju liksom också med de förväntningarna jag gick in, att här minsann så har jag gjort liksom mandomsprovet på något sätt. Jag har tagit ett steg upp och inför dörren, så att säga. Och jag njöt av varje sekund. Jag tror jag stod kanske en halvtimme i kö eller någonting. Det var ganska lång kö. Och så kommer vi upp på trapporna och där står en kompis vid ingången och tar emot oss. Och vi får betala 40 kronor inträde för att komma in. Och det jag tänker först på när jag kommer, det är att liksom, shit vad mycket folk det är här. Men har man ingen erfarenhet av hur illa det kan gå när det är så mycket folk samlade på en plats, så tycker man ju att det bara är bra. För det bekräftar ju precis vad min kompis sa. Alla är där.
På scenen längst in i lokalen står hans lillebror som är med i en hiphopgrupp.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Så jag zigzackar mig mellan folk och går fram till scenen och ger honom en high five. Och så precis efter att han har avslutat sin låt så tar han mikrofonen och säger att men, nästa låt vill jag tillägna min storebror. Det här är hans första dag i frihet, han blir frisläppt idag. Och sen så sa han någonting mer som jag liksom inte riktigt hörde. Men runt omkring mig så hör jag liksom ett jubel. Jag känner folk som liksom klämmer på mina axlar och någon boxar till mig på armen och en annan ler och någon annan gör pistolblinkningen mot mig. Så jag känner ju liksom att det är, jag är king liksom. Jag bara känner mig jätteuppskattad och uppmärksammad framförallt.
Ungefär vid samma tidpunkt, vid 11:30 på kvällen, passerar Lars Lilled som bor och jobbar på en Hisingen, lokalen på Backaplan med sin bil. Han är på väg hem från ett firande som Göteborgs stad anordnat. Då anar han inte att några ungdomar som blivit utslängda från festen har anlagt en eld vid nödutgången till lokalen där närmare 400 ungdomar festar just nu. Och att den branden ska prägla resten av hans yrkesliv.
Då vet ju jag nu att det faktiskt brann redan då, men ingen hade larmat för ingen hade upptäckt det. Och det är liksom blev oerhört paradoxalt att det passerade jag förbi något som faktiskt pågick redan och som kommer att bli en så stor del av mitt och många andras liv.
Och lika ovetandes om att det brinner är ungdomarna som festar i lokalen. En kompis passerar Rospe utan att stanna och när Rospe ropar på honom säger han att han snart kommer tillbaka. Han måste bara kolla en högtalare som kanske börjat ryka. Rospe reagerar inte på det utan fortsätter prata med sina vänner samtidigt som han ser kompisen som också är en av arrangörerna röra sig genom folkhavet på dansgolvet mot nödutgången bredvid scenen längst in i lokalen.
Jag vet inte vad den här dörren är för någonting utan... Men jag ser att han står med ryggen emot mig framför den här dörren. Och där står han liksom ett tag.
Rospe och hans kompis står på dansgolvet när musiken plötsligt tystnar. Och de ser hur människor börjar röra sig mot utgången. Hans kompis vill att de ska skynda sig ut. Men Rospe säger att det bara är töntar som går ut. Han har ännu inte förstått allvaret. Utan tror att det bara ryker lite från en högtalare.
Och så ser jag bara hur den här dörren bara smäller upp med en kraft som jag liksom varken har sett en maskin göra eller en människa, utan den bara smäller upp och det blir som ett liksom, känns som att det går ett sus genom den här festlokalen och så någon sekund senare så ser jag bara hur en stor svart rökboll kommer in i lokalen och tar i taket. Och samtidigt som det här sker så slocknar allt ljus så det blir helt becksvart där inne. Och det är väl där egentligen är ett ögonblick liksom där allting går åt helvete, så är det just där och då.
När jag först fick höra om branden så befann jag mig i sängen. Och jag tror att det var min fru som väckte mig. Jag hade hört någon form av nyhetssändning.
Lars Lilled, som bor bara någon kilometer från platsen, blir orolig.
Det blev väldigt nära på en gång.
Deras mellanson sover hos en kompis och de vill genast få tag i honom för att försäkra sig om att han verkligen är där och inte på festen på Backaplan.
Jag tror att jag hade väldigt lite tankar på hur stort eller det var. Jag hade bara tanke på att jag ville veta var den sonen var någonstans, om vi var berörda.
Sonen är hos kompisen och Lars får en stund av lättnad. Men han går inte och lägger sig utan sätter sig framför tvn för att få veta mer.
De här blinkande ljusen, det slår ju igenom tvn som någon hade stått utanför vårt hus och såg det ut som en eldsvåda i alla hus runt omkring faktiskt. Och vi satt som stora frågetecken. Är detta i Göteborg och vad är det som händer? Då hade vi ju ändå inte en aning om själva omfattningen, mer än att vi förstod på räddningsinsatsen att det var väldigt mycket personer inblandade.
På dansgolvet i lokalen har Rosberg förstått att de behöver ta sig ut. Men inte vidden av branden. Han tar sin kompis under armen och de börjar röra sig med strömmen mot utgången.
Det blir en jättetjock kö som påminner om en konsert där man står längst fram och det gungar åt olika håll och sådär. Att det är någon 15 personer längre bort som knuffas lite, så går det liksom hela, som en våg genom hela kön. Och man går med pingvinsteg framåt, för att hur mycket vi än trycker på oss så kommer vi inte framåt, och det är folk bakom oss som trycker på oss också. Och de här vågorna, det var precis att man klarade sig och hålla sig upprätt varje gång. Och jag tror att det var i den andra vågen som kom, så föll min kompis och jag tappade honom. Och jag föll själv kort därefter i den tredje vågen, eller om det var den fjärde. Och då var det liksom som att människor som ramlade liksom ramlade på varandra. Och den som hade stått längst till höger i kön ramlade unders liksom, så man staplades på varandra. Och där satt jag fast med mina ben fast i människor, och mina armar var fasta i människor, och det låg folk på mig och det sprang folk över mig, och samtidigt så hörde man ju, jag hörde ju skriken att det var folk som skrek hela tiden. Jag tänker att det här är liksom ungefär det man tänker när man håller på att ramla i, eller kanske ramlat på en konsert, att det är inte trevligt någonstans, men det är ju ingenstans fara för mitt liv, utan det här är, vi ska bara ta oss ut liksom. Så jag är inte så rädd då. Utan det är ju snarare när jag sitter fast och är inklämd i liksom massa människor. Och jag känner att liksom jag inte kommer loss. Och jag hör hur det blir tystare och tystare inne i lokalen. Och att röster som jag känner igen, som jag vet vilka de tillhör, de liksom tystnade en efter en, och jag ser liksom inte någon springa förbi mig, och jag känner värmen och röken går längre och längre ner i lungorna. Och det var väl egentligen när luften blev så tjock och rökig där det kändes att liksom att när man andades in, det var, man kunde inte andas. Det var varje andetag man fick liksom bara ta in ett liksom litet sipp av andetag, bara för att kunna lugna lungorna lite grann. Nu har du fått lite luft, men man kunde inte ta ett helt andetag, för att det var så smärtsamt. Det brändes, det kändes som att andas in en hel skogsbrand liksom. Det var väl då jag började liksom bli rädd på riktigt. Och just att jag inte kom ut, då fick jag Det var då paniken kom liksom för mig. Men jag sitter intrasslad i massa människor och det ligger en flicka över mig som hela tiden skriker. Och hon skriker på sin mamma hela tiden. Hon skriker hjälp mamma, jag kan inte andas. Mamma hjälp, mamma hjälp. Och på något sätt så har jag all fokus på hennes skrik för att den är öronbedövande. Och efter ett tag, och jag säger till henne till och med liksom, kan du vara tyst, sluta skrika i öronen på mig liksom sådär. Och jag har fortfarande någon form av kontroll då när jag ber henne vara tyst och sluta skrika. För jag är fortfarande mig själv, jag är fortfarande liksom medveten om vad som händer runt omkring mig. Men det är egentligen när hon tystnar, när hon försvinner som jag börjar lägga ett märke till miljön runt omkring mig och min omgivning, var är jag? Och jag hör liksom knastret av, jag hör de här små explosionerna längre in i lokalen och jag känner värmevågorna som kommer och då är jag riktigt rädd. Och då tänker jag bara på att hur ska det här gå?
Och det är nu trälisten som Rosbe numera har hemma hos sig kommer att bli en av de viktigaste sakerna i hans liv.
Ovanför mitt huvud så har jag liksom en trälist som går, som ligger under en hatthylla. Och jag liksom får tag på den med mina fingertoppar och samtidigt så trycker jag ifrån, jag trycker liksom det jag har under mig ifrån mig, så jag liksom trycker mig själv upp mot väggen och kan liksom med hjälp av mina fingrar lyfta upp mig själv, och jag har aldrig känt mig som stark som jag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag gjorde då. Så jag liksom drar upp mig själv och då står jag liksom lutad mot väggen, men jag står inte på mina fötter utan, eller på mina ben, utan jag står bara lutad mot väggen som ett lutande liksom, lutande stege typ. Och då kan jag liksom också putta till väggen så jag står upprätt och då först kan jag dra ut mina ben ur folkmassan.
Det är becksvart och rökfyllt. Men Rosbe minns åt vilket håll utgången ligger.
Jag har ingen fast golvyta att gå på. Varje steg jag tar är på någon annans kroppsdel. Om det är på någon kompis rygg eller mage eller sådär. Så det tar inte många steg innan jag tappar balansen och ramlar ihop igen. Men då är jag liksom inte fast i någon, utan jag kan ändå röra på mig även om jag inte kan stå. Och då börjar jag krypa. Och jag börjar krypa på alla fyra och jag liksom, jag kryper över människor och kommer då fram till krönet som leder till utgången. Och det är väl egentligen när jag kommer runt hörnet som jag förstår att det är över, där jag förstår att jag ska dö. Framför dörren så är det liksom en kulle, ett berg med människor som har kollapsat. Där har varit så högt tryck att de som är längst fram i kön har fallit ihop. Och sen så har nästa en kommit ställt sig på dem. Och så har det här upprepats några gånger. Så det är en stor kulle med människor. Så av en en dörr som är ändå, vad det nu kan vara, över 2 meter, så är det liksom bara kanske en 20-25 centimeter som syns längst upp. Det är en glipa på 20-25 centimeter som syns av dörren. Resten är liksom människor. Och jag börjar tänka på min mamma och liksom på vad hon sa, och allting bara spelas upp liksom framför ögonen på mig, och jag börjar känna mig sömnig. Jag börjar känna mig sömnig och jag känner att det hade varit så skönt att få sova bara. Men jag förstår också att jag får inte somna. Jag måste försöka. För jag vill ju inte dö. Så jag tar liksom det sista av mina krafter till att börja krypa upp för den här kullen. Jag kommer ihåg att jag tar tag i liksom kroppsdelar som ben och armar som sticker ut ur den här kullen. Jag tar tag i dem och liksom bara försöker klättra upp. Och det är nästan så det är liksom lodrätt upp så. Tills jag kommer liksom längst upp i den här kullen. Och där har ju liksom all värme och rök har ju enligt fysikens lagar gått uppåt. Så där är det liksom bara tjockt liksom lager med rök som jag känner att jag är så anfådd efter att ha klättrat också. Så varje andetag jag tar det liksom, jag försvinner mer och mer. Så där uppe tuppar jag av. Jag får inte mer syre där uppe. Och utanför så står det räddningstjänster tillsammans med mina vänner och står och drar ut folk ur den här massan med folk. Och de säger att det här har jag fått berättas för mig i efterhand, att man längst upp så var det lugnt och stilla och alla var borta, men i den här kullen i luftfickorna där nere så kunde man höra folk gny och så. Och det var där de fokuserade på att dra ut folk. Och min kompis som står och drar ut, han ser plötsligt att det kommer ett huvud krypandes upp där. Och då är det jag. Och så tar han tag i mina jackaxlar liksom och drar ut mig på ryggen. Så jag ligger liksom vågrätt på den här kullen, men ändå slår jag i huvudet i taket. Eller i dörrkanten liksom där uppe. När jag dras ut. Och så liksom slängs jag ut i trapphuset som är hyfsat fri från rök, och jag känner första gången att jag är liksom i halvmedveten, omedveten. Jag har bara små minnesluckor från det här trapphuset, men jag kommer ihåg känslan. Jag kommer ihåg att känslan av att vara safe, av att någonting är över. Och där kan min kropp slappna av på något sätt. Och då faller jag bara ihop och blir släpad ut. Och då är det min lillebror som är med och släpar ut mig. Han har stått utanför den här dörren och skriket på mig. Och jag hör hans skrik. Liksom. Det ekar i det här trapphuset där jag ligger. Och han tillsammans med någon annan kompis hjälper mig att dra ut mig på asfalten utanför. Och där får jag ligga och ser i ögon. Jag får små korta minnesögonblick av att jag i ögonfrån ser hur flammorna slår ut ur fönstren. Hur kompisar hoppar ut från fönstren liksom och så. Och där, jag har ingen tidsuppfattning, men där ligger jag en stund och så plötsligt känner jag liksom att jag blir ganska omtumlad. Någon liksom bär mig eller släpar mig eller ganska vårdslös mot mig och min kropp liksom. Och nästa minnesbild är att jag vaknar upp på ett betonggolv. Och jag ser liksom att jag är i någon form av hus eller så byggnad med väggar och det är ljus där inne. Och runt omkring mig så ser jag bara liksom massa människor som ligger med filtar över sig. Filtar över sina huvuden och kroppar så. Och vissa filtar är antingen om det har varit föräldrar som har varit och dragit i dem eller om det är, de är bara vårdslöst kastade på dem. Men vissa, alla huvuden är täckta, men jag ser på filtarna att vissa av dem slutar vid knäna, några av dem slutar vid anklarna. Men det jag kan se, det är skorna. Och jag ser på skorna vilka kompisar det här är.
Rosbe ligger nu på golvet i ett garage som en biluthyrningsfirma har på parkeringen och som nu används som uppsamlingsplats för de döda.
I det här garaget med den här väldigt, väldigt speciella akustiken så kan jag höra liksom massor med mobiltelefoner ringa under de här filtarna. Och mitt i den här symfonin av mobilsignaler så känner jag hur någon liksom sticker ner massa fingrar i min hals. Och bara, jag hör någon med auktoritet bara skrika över mitt huvud att liksom, den här lever, ta hit en bår. Den här är vid liv. Och det tog inte många sekunder innan jag liksom lades på en bår och kastades in i en ambulans och kördes till sjukhuset.
Vid den här tiden är Lars utvecklingschef i stadsdelen Biskopsgården på Hisingen. En förort som byggts upp på 50- och 60-talen och som är en av de stadsdelar i Göteborg som tagit emot flest flyktingar och invandrare. Han har ingen direkt uppgift kopplat till branden då, men förstår att de alla kommer att bli involverade i det här på något sätt. Morgonen efter åker han till platsen för att bilda sig en uppfattning av händelsen och se om han kan vara till någon hjälp. Han går runt bland de andra som kommit dit.
Jag tror att det första som mötte mig när jag kom dit var lukten. Här fullständigt. Den lukten som uppstår efter en släkting. Det är väldigt stickande. Människor går omkring och tittar ner i backen i någon mening. Och också att folk letade efter varandra, och då menar jag inte bara att man bara hade varit inblandad direkt i branden, utan det var verkligen så. Det dök upp några lärare, kommer jag ihåg, från en av Hisingsskolorna, och ungdomarna blev jätteglada över att de såg dem som de kände igen. Jag bara kom på mig själv att jag egentligen bara lunkade runt där, och så såg man någon som behövde något, och så gick vi dit och frågade om det var något vi kunde göra, och då kanske man behövde skjutsa någon eller så. Och ganska mycket, tror jag, av mina idéer om hur vi skulle kunna arbeta så småningom fick nog näring i det här att vara på samma ställe och sen vara uppmärksam på vad människor frågar efter. Men då var det inte någon metod från min sida alls, utan det var bara drogs in, tror jag, i det där.
Lars Lilled utses till krissamordnare för den insats som ska bli en av de största brottsofferinsatserna i svensk historia. Bland de direkt berörda finns inte bara de som var där och deras närmaste familjer, utan också släktingar och vänner. Omkring 5000 personer bedömde man att det skulle handla om.
Alltså, vi öppnade.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alla lokaler vi kunde ha öppet. Ingen skulle stå på gatan och frysa eller vara ensam, det var ju tanken. Och stadsdelarna tar sitt befolkningsansvar, om man säger så. Då. Men det kom ganska snabbt till exempel behov av att människor behövde få ringa anhöriga över hela världen, för så såg ju den drabbade gruppen ut då. Så jag vet att vi öppnade ett telefonrum ganska snabbt och vi började titta på boendemöjligheter, en massa praktiska kurativa insatser. Och sen fanns det ju då naturligtvis kliniskt arbete, och det fanns människor på plats på de tre centrala platserna på en gång, vågar jag påstå. Alltså Sahlgrenska, olycksplatsen och eller brottsplatsen och i Hammarkullen, kring allt. Det var allt ifrån saft och filtar till transport. Det var ett jättestort behov av hamburgare, vad det nu var, så som det ser ut på många olycksplatser. Människor behöver liksom få värme och skydd. Så det var nog mycket det i början då. Men också väldigt mycket tumult och spring och rörigt naturligtvis.
För Rosbe blir de närmaste månaderna efter branden en förvirrad tid.
Jag kastas in i en värld av psykologer och terapeuter och mediciner och liksom stödgrupper och inte minst media och intervjuer och sådär. Det är när ingen vill göra en intervju med mig längre och ingen vill liksom höra vad jag har att säga om det längre, som jag börjar förstå att jag är ensam kvar. För så länge kamerorna fanns och så länge de här stödmötena med goda bullar som någon dam i Eriksbo hade bakat till oss liksom. När på något sätt samhällets famn inte fanns kvar. Då blev det både väldigt ensamt och väldigt desperat. Jag drömde mycket om den här flickan som låg i mina armar den natten jag satt fast i lokalen. Hon var återkommande. Hon kom tillbaka med olika typer av ansikten och olika typer av röster och sådär. Jag har starkt minne av att jag drömde om att jag gick ensam svartklädd liksom. Det här var strax efter de här stora begravningarna. Så kommer jag ihåg att jag gick svartklädd ensam på en kyrkogård. Och så skulle jag gå fram och lägga en ros på en av mina kompisars gravar. Och sen kommer jag fram till graven. Och sen ser jag att det är mitt eget namn på gravstenen.
Branden är inte bara ett trauma för de direkt berörda, utan också för hela Göteborg och Sverige. Dagen efter besöker dåvarande statsministern Göran Persson brandplatsen, och några dagar senare kommer kungaparet för att visa sitt deltagande. För Lars och de andra som arbetar med brandens påverkan är utmaningen inte bara att det är ovanligt många döda och skadade, utan framförallt att de är så unga.
Man pratar om den svåraste sorg som människan känner till. Det där är väl att gradera på något vis vedervärdigheterna mot varandra. Men att det är två faktorer som spelar väldigt stor roll. Det ena är om vi känner dem som det handlar om. Alltså närhet är en väldigt sån tung faktor. Men det andra är att det är på något vis världen är förlorad om barnen börjar dö för oss andra. I någon mening. Och att det förstår vi på en väldigt också primitiv nivå, att det här är, så får det bara inte vara.
En jätteutredning med sammanlagt ett hundratal poliser inblandade dras igång för att finna de skyldiga. Ett år efter branden hade omkring 1500 förhör hållits. Och en belöning på 3 miljoner kronor utlovades till den som kunde lämna tips som gjorde att branden kunde klaras upp.
Någon har tänt på. Och mina egna första tankar, eller liksom det tror jag vi alla tänkte, att det här är ju liksom ett slag som kommer från extremister av något slag liksom.
I januari 2000 häktas 3 unga män på sannolika skäl misstänkta för att ha anlagt branden. Och i februari häktas ytterligare en ung man.
Och det visar sig ju att det här är ju liksom, det här är ju vänner till mig. En av dem var till och med och besökte mig på sjukhuset när jag låg där den tredje dagen. Och sen när jag han är på väg därifrån och han lovar att han ska komma tillbaka och hälsa på flera gånger, och det gör han inte. Men han, precis innan vi skiljs åt, så lägger han liksom handen på axeln, på min axel, och säger att lugn Rosberg, vi ska hitta de jävlarna som har gjort det här och vi ska fixa dem. Tänk om jag visste att det var han hela tiden. Som bara några timmar tidigare hade gjort det här. Tänk om jag visste det då.
Rättegången hålls våren 2000 i Svenska Mässans hallar i Göteborg. Advokaten Thomas Bodström företräder Rosbe och de andra 229 drabbade. Det är där som Rosbe får höra hur det gick till den 29 oktober när de fyra unga männen startade branden i lokalen på Backaplan. Tre av dem hade inte velat betala inträde för att gå in på festen och började tjafsa med arrangörerna. De betalade sen och gick in, men hamnade i slagsmål där inne och blev utslängda. Den fjärde killen stod i kö när de kom ut och fick i uppgift att hitta en annan väg in i lokalen. Han går in på festen och genom rummet, hittar nödutgången och möter upp de andra tre där. Men istället för att gå in tar de en pappersboll och lägger den under stolarna som står staplade i trapphuset. Så tänder de eld på den och går därifrån. Meningen är att det ska börja ryka så att brandkåren måste komma och lokalen utrymmas. De vill sabotera festen. Men istället utbryter en stor brand och de blir skyldiga till 63 ungdomars död. Tre av dem döms till 7 och 8 års fängelse. Den fjärde får 3 år på ungdomsanstalt. Efter några stökiga år flyttar Rosbe till Malmö för att plugga på högskolan. Men också återigen för att komma bort.
Vart jag än gick och någon kände igen mig, så var första reaktionen att man la huvudet på sne och tyckte synd om mig. Och jag ville inte ha den sympatin. Jag kände inte att jag hade tur som överlevde. Det försökte alla tuta i mig att, men det är väl tur att du överlevde. Gud vilken tur du har. Och sen så såg jag att jag låg och krälade på botten. Tungt medicinerad. Drömde om döden varje natt. Och så kommer någon typ och säger att jag hade tur. Tur hade ju den som inte behöver vara med om det här.
Idag, efter många års arbete med sig själv och händelsen, mår Rosbe bra. Han driver en marknadsföringsbyrå, föreläser och har tillsammans med en journalist skrivit en bok om sin historia. Flykten från Iran, uppväxten och branden.
Jag var tidigare ett offer för omständigheterna. Nu är jag en överlevare efter omständigheterna. Och den stora skillnaden, det är egentligen två sidor av samma mynt. Men den stora skillnaden är att vara överlevare för med sig ett självförtroende och självkänsla som inte offer gör.
Och fortfarande idag, över 20 år senare, har Lars, som numera är pensionär, en nära relation till många av de drabbade.
Det kan knacka på dörren och så står hela familjen så och så här och säger att de är på väg till Marstrand eller något i närheten av vi bor och ville bara se hur jag har det. Eller att det på nyårsafton plingar till ett antal sms. Eller att någon ringer och säger att jag har blivit pappa eller så.
För Rosbe har det betytt mycket att Lars vågat vara nära och engagerat sig på ett personligt plan. Och idag är de vänner.
Vi som ett kollektiv hade ett väldigt stort förtroende för honom. Jag vet att många vände sig till honom i liksom, när inte de fick som de ville i livet, så vände de sig till Lars. Och liksom så att han blev mer än bara någon gubbe på kommunen. Så. Utan han blev en del av oss. Han höll mammor i handen. Han liksom tröstade papper. Han la armen om ungdomar som var förkrossade. Och vi anförtrodde oss honom. Och vi visste direkt att han var liksom där för att han såg oss. Inte för att han hade en yrkesroll, utan han såg oss.
Du har lyssnat på Brottet inifrån. Programledare var jag, Alexander Karim, och producent Sally Henriksson. Tekniker Daniel Högberg. Brottet inifrån görs av SMT Medieproduktion exklusivt för Podme.